I början av 2005 så fick Amy Diamond ett supergenomslag med den här låten. Höll sig uppe på topplistorna i 4 månader med just låten What's in it for me? Vad får jag ut av det här? Och på något sätt så tycker jag att Little Miss Diamond, om vi kallar henne så, lyckas sätta på något sätt ett soundtrack för samhället. I hela vårt land på något sätt. Jag vill inte på något sätt skylla någonting på Amy. Och till hennes försvar så kan man ändå säga att låten i första hand, när jag läste igenom den, verkar handla om en fråga till en inte fantastisk pojkvän. Att vad är det här på väg? Men hon ramar ändå in en fråga. Och den frågan tycker jag att jag på något sätt upplever mig att hela tiden ställa. Vad får jag ut av det här? Jag tänker att vi alla blivit uppringda av telefonförsäljare som säger: du, jag har ett fantastiskt erbjudande till dig. Om du bara säger ja till det här så får du det här och det här och det här. Och bara för att jag tycker om dig så slänger jag med det här också. Eller någon som ringer och säger: du, det är det här. Det är bara ett avtal bort. Och det kan bli ditt. Det här får du ut av det här. Och det pliktsamhälle som jag som 30-åring idag fick vara med och ana slutet av verkar vara borta. Det här att spotta sig i näven och göra det där jag egentligen inte vill. För att om inte jag gör det, men då gör väl ingen annan det heller. Och det här måste bli gjort trots att jag tycker det är rätt så tråkigt. Och det är inte ens omodernt längre. Det är helt obegripligt. Om du frågar, vi kan ta våra konfirmander som exempel, de är 14-15. Vad skulle jag göra något jag inte tycker är kul eller gå eller? Och sportklubbar och hjälpverksamheter och kyrkor och frivilligprojekt står inför precis samma utmaning med volontärer. Folk som ställer upp för det är en bra sak. Och man får ganska ofta svaret kanske: jo, men det är klart jag kan hjälpa till med det här. Vad får jag ut av det? På ett sätt precis det Amy sjunger. Och jag säger inte att det här är nödvändigtvis fel med den här frågan. Det finns absolut en risk att jag bygger ett egoimperium med min egen lust i centrum. Men jag vet å andra sidan inte om det är så värst mycket bättre att ställa upp på någonting och sen under 30 år långsamt arbeta in en bitterhet över att det där varit inte alls så härligt. Om vi ska måla det svart alltså. Och i vissa fall tror jag det är helt sunt att ställa frågan varför. Jag har jobbat mycket med ungdomar och jag har framförallt jobbat mycket med ungdomar i kyrkan, och då kan det vara en helt avgörande fråga. Jag har ett fantastiskt samtal för några år sedan. Jag satt med ett gäng tonårsgrabbar och sen så skulle vi prata om sex. Och alla grabbarna: ja, men sex till äktenskapet. Ja, varför då? Ja, men det har jag lärt mig. Ja. Hur tänker ni kring alkohol, grabbar? Ja, men det är så här, som kristen så ska man ju inte dricka. Nej, varför inte det? Det har mamma sagt. Eller, ja, men Jesus är det viktigaste i hela mitt liv. Ja, varför det? Tonår. Och det är jätteviktigt att få ställa den här frågan varför. Det är jätteviktigt och jag tror att det är något vi behöver fundera på. Men varför är inte samma fråga som vad får jag ut av det här? Ni som har läst veckobrevet som Samuel pratade om förut, läste den lilla text jag skrev där. Och att jag upplevt en förändring i hur jag pratar kring min tro. När jag får frågan: Marcus, varför tror du? Så har jag gjort någon form av förskjutning från berätta om alla fördelar och grejer och upplevelser jag har av att vara kristen. Och insåg att jag förr i varje fall ganska ofta svarar på den fråga som aldrig ställdes. Som är precis Amy Diamonds fråga. Det här skulle du få ut av att vara kristen. Och jag tror att det är en dålig fråga. I alla fall som primärfråga. Och det ska vi prata lite om idag. Men jag tycker att vi börjar med att be innan dess. Var jättegärna med. Ja, Jesus, tack att vi får fira gudstjänst. Att vi får komma tillsammans inför dig. Att vi får lovsjunga dig, vi får prisa dig, vi får söka dig och tacka att du låter dig finnas. Tack att vi får bo i ett land som vi kan få uttrycka vår tro och vårt tvivel kring dig utan att vara rädda för förföljelse. Tack att din kärlek är större än vi förstår, din nåd är mer än vi kan greppa. Och att vi verkligen får kalla oss dina barn. Jag ber för det som jag ska säga nu, att det får vara från dig. Att det är dina ord som vi får komma ihåg. Att det som jag säger som inte är från dig, att det får trilla bort i våra minnen. Så vi får gå härifrån och komma ihåg vad du vill berätta för oss. Vi lägger oss själva och hela gudstjänsten i dina händer, Herre. Amen. Och vi kan ju, när vi ändå har en liten paus, vi vänder oss till någon vi helst inte känner så väl. Säger, kul att du är här. Tittar in i ögonen och sen säger vi, vad härligt det är att få fira gudstjänst. Stå gärna upp, då får vi röra lite på oss. Vad gott. Hoppas du känner dig välkommen. Jag vill bara börja med att klargöra här. Jag är fantastiskt glad att få vara kristen, såklart. Att jag får kalla mig Guds barn, att jag får ta emot Guds kärlek, jag får uppleva hans nåd och att jag i det också får vara med och det som hans helige ande gör här i världen. Allt från helande till profetiska tilltal och det är spännande som det livet innebär. Det är det bästa jag någonsin har haft och det är det bästa jag någonsin kommer ha och det är jag oerhört tacksam över. Och det pratar jag mer än gärna om när jag får frågan, hur är det att vara kristen? Självklart som jag också vill tillägga parametern att min vardag som kristen skiljer sig jättemycket från den underjordiska förföljda kyrkan i Kina eller irakiska konvertiter eller vem som helst som behöver leva gömd och rädd för sin tro. Men att livet som Kristus ger är något fantastiskt. Men jag tycker faktiskt, och det kanske ni har börjat ana nu, att som svar på frågan varför jag är kristen så tycker jag inte att det är ett så bra svar. Det är ett bra svar som fortsättning. Varför, om vi nu tror på den fria viljan, vilket jag gör, fortsätter jag att vara kristen? Jo, men det är på grund av allt det här. Men frågan varför har egentligen bara ett enda svar. Jag tror att det är sant. Jag tror att det är sant. Jag tror att Gud finns. Jag tror att Jesus levde och dog för dig och mig. Jag tror att han uppstod och jag tror att Bibeln är Gud. Så jag tror att det är sant. Det måste ju vara svaret på varför. Det måste på något sätt vara hela grunden. Och eventuella effekter av den tron, eventuella effekter av den sanningen, det får komma därefter. Och ibland hör jag människor säga, jag är kristen och jag är väldigt tacksam att få vara det. Och är det sant, då har jag ett fantastiskt löfte som väntar den dag jag dör. Och är det inte sant, ja, men då har jag haft ett väldigt bra liv. Och då är jag tacksam för det. Och jag tror att det är ett lite lurigt påstående. Kanske inte osant. Men lurigt. Så här skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 15. Vers 12-19. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Texten, eller egentligen hela kapitlet, rör i huvudsak uppståndelsen. Paulus har stött på några som undervisar att det finns ingen uppståndelse. Att det inte finns något liv efter döden. Och Paulus ser ju såklart behovet av att bemöta detta med just poängen att om det inte finns någon uppståndelse, men då är allting meningslöst. Men det är tre meningar här, eller tre verser, som blir väldigt spännande i just det vi pratar här om sanningen. Den första är vers 14. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Och vers 17. Ska vi se om jag skickar den eventuellt. Ja, då läser jag den ändå. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och den sista, vers 19. Och om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Om det här inte är sant, då är vi de sorgligaste av människor. Då är vår tro meningslös. Spontant sådär. Men också egentligen, om det här inte är sant, nej. Men om det är sant, då är det sant. Och här kan vi inte prata om någon form av subjektiv sanning. Vissa saker kanske kan vara subjektivt sant. Jag tycker att tofu är jättegott, min mamma tycker inte tofu är gott. Ja, då är det kanske subjektivt, för då tycker jag det. Men det tycker inte hon. Men här kan vi inte prata om en relativ eller en subjektiv sanning. Här kan vi inte prata om det är sant för dig men inte sant för mig. För det här är en ja eller nej-fråga. Det här är inget tyckande som rör detta. Så allra längst ner i botten av vår tro ligger frågan, är det här sant? Och det är väl kanske, om man ska vara ärlig, en självklarhet att det får vara en viktig fråga. Och om jag då landar i att jag tror att det är sant, för vi har ju två val då. Om jag tror det är sant eller om jag inte tror att det är sant. Men om jag tror att det är sant, då har jag ju två val. Vad gör jag med den sanningen? Vill jag tillhöra den sanningen eller inte? Vill jag ställa mig in i Guds plan eller inte? Jag tror inte att det finns några medelvägar. Jag tror inte att det finns några amen. Jo, fast. Ja, kanske. Utan jag tror det finns ett, ja, det här tror jag är sant. Ja, eller nej. Jag säger alltid det till de jag frågar som ledare i olika grupper, som konfaledare eller tonårsledare. Jag tar mycket hellre ett tydligt nej än ett otydligt ja. Och det kanske ligger en poäng i det här också. För Jesus själv gör ju ofantliga sanningsanspråk. Vi har ju ett här uppe på väggen bakom. Ifrån Johannes 14. Det ska vi få upp här på projektorn också. Jesus sa till honom, han har fått en fråga här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss Fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Vi kan låta den sista meningen ligga kvar. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Vi är kallade till att älska honom. Och det här har vi återigen det här ja eller nej-frågan, den tydliga frågan. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och det är ju faktiskt det största budet. I Markus 12 får vi upp här också. Det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Det är största budet, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och här kommer ju Amy Diamonds fråga. Som vi så ofta lånar. Vad får jag ut av det här? Inget annat än en följdfråga. Den förflyttas liksom i ordningen. En sund nyfikenhet kanske om effekten av den första frågan. Är det här sant? Och det slutsats ja eller nej. Så ett ja. Jag tror att det här är sant. Jag tror på dig Herre. Och två, men utifrån vem jag tror att du är. Jag tror att du är god, jag tror att du är helig, jag tror att du är värdig och jag tror att du är nådefull. Så väljer jag att också tillhöra. Och då fråga nummer tre. Nu har jag gett mig till dig Herre. Vad innebär det? Och där är frågan bra. Där är frågan helt rimlig. Vad innebär det för mig? Att jag har sagt mitt ja till dig. För Gud själv som har skapat oss, som har skapat dig och mig, har ju ett anspråk på våra liv. Han har ju en fråga ute till, hej, vill du tillhöra? Vill du komma och ställa dig in under den jag är? Och där har vi på något sätt två svar. Gör vi så som Jesus själv, som i vetskapen om att han ska dö, ber, ske din vilja, Fader. Och väl på korset säger, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. I Lukas kapitel 22. Eller gör jag som Eva och Adam, som mängder av Israels kungar och som på något sätt jag varje dag hör basuneras ut. Gud, jag tror att din plan är bra. Men jag tror att min plan är bättre. Jag tror att du finns. Men jag har en annan idé. Och jag gör hellre den. Det blir ju fråga nummer två på något sätt. Ja, jag tror att du är sann. Jag tror att du finns. Men vad gör jag med den tanken? Grundfrågan måste vara, är det sant? Och om vi svarar ja på den, då blir nästa fråga, vad gör jag med den sanningen? Här tror jag dock det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Att det som får leda till ett ja Herre, jag vill följa dig, är upptäckten av vem Jesus Kristus är. Upptäckten av hans kärlek, hans värme, hans godhet, hans nåd, hans person. Det måste vara det som leder till ett ja. Vi får vara medvetna om att vi en dag kommer stå inför Guds dom. Vi får vara medvetna om att det finns en dubbel utgång för att jag tackar ja eller jag tackar nej. Vi ska ha respekt för det här, men vi ska inte vara rädda. Rädsla är ingen sund drivkraft. Rädsla leder inte till någonting gott. Men kärlek gör det. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag ska inte säga mitt ja på fråga nummer två. Vad gör jag med sanningen om att Gud finns till? Jag är oerhört rädd för alternativ B, så att jag får väl ta alternativ A. Det måste vara att jag har fått smaka lite av Jesus Kristus. Och det är fantastiskt. Det måste vara det som leder till. Och här blir det märkligt. En liten parentes som jag skrev till i morse, för jag tror den är viktig. Men hela den rörelse som vi skulle kunna rama in som framgångsteologi, som på något sätt lyckas vrida om hela budskapet om att Jesus Kristus dör för dig och mig till bara du är tillräckligt bra i din bön eller tillräckligt andlig, då kommer du bli belönad med det här och det här och det här och det här. Alltså bara att du presterar tillräckligt bra i andliga förtecken, då leder det till det här. Och då blir det en superdålig svar på samma fråga igen. Varför tillhör jag det här? Jo, men jag får ut en hel del goda grejer. Gud blir någon form av gudomlig tuggummiautomat. Jag stoppar in mina prylar och jag får ut någonting tillbaka. Att ge sitt ja till Jesus gör att vi får en hel del goda grejer. Det ska vi inte sticka under stol med. Vi ska inte säga att jag gör det här och det. Nej, det blir ingen bra. Vi får ta emot. Alla goda gåvor kommer från Gud. Men vi får det inte som en lydig hund får en belöning efter gjort ett trick, utan vi får det precis som när man var liten och när mamma och pappa tittar bort så smög farmor till en liten godisbit. Inte för att jag förtjänade det som lätt knubbig litet barn, utan för att hon älskade. Det är jätteskillnad på de två typerna av gåvor. En effekt av min lydnad eller en effekt av hans kärlek. Jag upplevde i morse att det där ska behöva vara med. Så allra sist. Jesus Kristus kallar dig till sig. För honom är du värd allt. Han ansåg dig vara värd att dö för och står med sin utsträckta hand för att du ska följa honom. Den Gud som hatar synden men älskar syndaren har gett oss rätten att kalla oss för hans barn. Men det är inte ett passivt val. Det är tydligt ja eller tydligt nej utifrån ja, jag tror att du finns. Vi ber. Herre, tack att hela vår tro faktiskt hänger på vem du är. Att det hänger på vad du har gjort och vad du kommer göra. Att du som hela universums skapare, upprätthållare och livgivare har satt oss i din värld. Att du har dött vår död för att vi ska få leva och du erbjuder oss din rättfärdighet. Och Herre, vi tackar att vårt ja till dig får vara för vad du har gjort. Men hjälp oss också med ett tydligt ja igen. Att Herre, ja, jag vill tillhöra dig. Herre, ja, jag tror att din plan är god. Och hjälp oss alla de gånger vi försöker hålla uppe någon fasad av att vi är superkristna som alltid lyckas leva efter din vilja. Tack att din nåd alltid är större än våra överträdelser. Tack att vi kommer gång på gång på gång misslyckas, men att du gång på gång på gång välkomnar oss tillbaka. Att vi inte har ett visst antal felsteg att råka använda upp, utan att din kärlek är oändlig, men att vår längtan får vara efter att komma ännu närmare dig. Vi ber att du ännu mer visar dig för oss, ännu mer får upp våra ögon för din kärlek och att det får forma oss, det får förvandla oss och det får dra oss till dig. Och du ser alla gånger som vi försöker komma till dig av egen kraft, vi försöker prestera fram någonting. Tack för längtan efter att prestera, men hjälp oss att inse förhållandet mellan dig som Gud och oss som dina barn. Vi prisar dig för den du är och vi lägger oss själva helt i dina händer.